Podplay.
Nu kör vi. Som Andreas brukar säga, podden, den startar när jag kommer.
Exakt. Så är det.
Är du med?
Mm. Men läs inte så jävla fort nu. Nej. Mm.
Nu börjar vi. Mm. Det finns vissa fordon som är mer tacksamma än andra att sno. En bil, den går att gömma i hälarens garage. En moped, upp med den på släpvagnen och in under pressningen bara. Men en grävmaskin, ja, det är lite som att försöka trycka in en elefant under sängen.
Ändå är det precis vad Mats och Nils försöker sig på genom en stöld som också leder fram till världens långsammaste biljakt.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I en studio full av läckande betongblandare sitter den rostiga motorkåpan Andreas Utterström och den svårt defekta skopan Mattias Bergman. Dags att gå ner i varv. Ta ett djupt andetag och förflytta sig till det som lokalpatrioterna kallar för en av västkustens pärlor.
Och bara där blir man nervös.
Ja, och vad en pärla är i den trakten av landet.
Ja, Bergslagens pärla, Nora, där är jag uppväxt. Och ja, jag nöjer mig med att inte säga något mer.
Vi ska i alla fall till ön Orust. Närmare bestämt Henån. Det är en tätort med ungefär 3000 invånare som är kanske mest känd för sin vackra strand. Och det här har du googlat, Andreas, för du har aldrig satt din fot på den här ön.
Aldrig någonsin.
Rätt gissat så är det här också ett ställe som vissa skulle beskriva i termer av lugnt och skönt. Andra skulle nog hävda att en mer ärlig beskrivning av Henån är att det faktiskt inte händer någonting här. Den största dramatiken brukar kretsa kring huruvida färjan till Malö är försenad. Eller att järngympan på strandgården är inställd. Men snart ska lugnet, eller tristessen om man pratar med Andreas ord, bytas mot starka helikopterljud och polishundar med sylvassa tänder.
Vill du säga något eller?
Nej, men det står sylvassa händer och det tror jag inte att du menar att polishundarna har.
Måste jag skriva rätt också? Ja, men du läste ju rätt.
För under den lugna ytan är det någonting på gång. Så är det nämligen ofta när Mats 35 är i farten. Tyvärr kanske vi ska påpeka. För när Mats drar igång projekt, eller vad man nu ska kalla det för, då slutar det sällan väl. Dessvärre är Mats dåliga facit ingenting som hindrat honom från att upphöra på den inslagna banan. Man skulle kunna säga att han är en sällsynt dålig kombination av obotlig optimist och sin egen värsta fiende.
Kort sagt, en klassisk typ i den här podden.
Olycksfågel!
Ja, som inte kan sluta trots att det alltid går dåligt.
Och nu en sensommardag år 2021 smider Mats nya planer. Som vanligt olagliga sådana. Han har nämligen ett digert kriminellt CV redan nu med hela 83 avsnitt i belastningsregistret och det har han samlat in sedan 2003.
Ja, det är ju inte bra. Det säger någonting om hans livsstil. Kan man säga att det är en livsstilsmarkör?
Ja, han är ju i alla fall yrkeskriminell får man säga.
Det måste man säga.
Många av de här brotten han dömts för är stölder. Mats frigavs dessutom villkorligt bara 6 dagar tidigare. Kort sagt är han den typ av person som sitter inne lika mycket och periodvis mer än vad han befinner sig i frihet. Den här gången har Mats fått med sig en sidekick på tåget. Kumpanen Nils är en yngre förmåga, men inte heller han är någon duvunge. Trots att Nils bara är 30 år gammal förekommer han under 13 avsnitt i belastningsregistret sedan 2011, hopplöst fast i småbrottens hamsterhjul.
Det här är också en klassiker, far- och son-grejen här. Någon som är lite mer rutinerad som tar med sig en yngre förmåga.
Ja, men det här ser vi ju från filmen också. Oh, ja. Det är som Paul Newman och Tom Cruise som spelar biljard.
Jag tror du skulle säga Rasmus på luffen.
Även det, ja, det var lösdriveri var ju inte lagligt.
Nej.
Tillbaka till Mats och Nils. 2 män med liknande bakgrund, men olika energier. Mats, härdad och påverkad. Nils, följsam och ångerfull. Det de har gemensamt är att bägge är gediget inkompetenta när det gäller att begå brott. Den 3 augusti 2021 bestämmer de sig för att göra den stora stöten. Och det här är ju klassiskt.
Mm.
Stöten som ska göra att de är home safe forever.
Utan att veta det så misstänker jag att det vid något eller några tillfällen har skrikit. Hur svårt ska det vara?
Ja, just det. Mats och Nils sätter sig i en falskskyltad skåpbil och stannar vid bensinmacken Circle K i Henån. Och det är då ingen slump att de gör det, för här finns det faktiskt ett riktigt smörgåsbord för den som vill stjäla. Nej, det handlar inte om energidryck, stockar med generalportion eller grillkorvar av tveksam kvalitet, utan något helt annat. Något som dessutom står prydligt uppställt på ett släp, nämligen
en minigrävare
och
tre grävskopor.
Minigrävare, Andreas. Vad är nu det för någonting då?
Ja, det visste jag ju inte utan att göra lite research. Och nu kan du läsa det jag har skrivit in i manus som besvarar precis den frågan.
En minigrävare är en liten och smidig grävmaskin som används vid markarbeten där större varianter blir för klumpiga. Till exempel om man ska gräva upp trädgården i samband med dräneringsarbete.
Och när jag läste det här så tänkte jag, åh, det är en sån där drömgrej som jag alltid velat ha. Den här lilla, kompakta, tajta. Den är ju så himla fin.
Jag tror att det var en sån som kom till Stadsskogsvägen 17B i Nora omkring kanske 92 eller någonting. Kanske 90, jag var alltså 12 eller 14. När det skulle dräneras och farsan tyckte att jag skulle gräva upp hela trädgården. För det var inte så svårt, tyckte han. Och sen var det alltså... visade sig att det var liksom stenar som var liksom 2x2 meter som den här minigrävaren tog upp.
Oj.
Så att jag är glad att jag slapp det sommarjobbet.
Mm. Och den här helvetesmaskinen som du har skrivit här, det är nog en och annan man född på 40-talet och med för mycket pengar som köper sådana här till sommarstället för att känna sig lite mer alfa.
Ja, och det lät ju som att du inte skulle ha något emot det.
Ja, trots att jag är yngre och fattigare än vad du beskrev här nyss, så hade jag... jag älskar sådana här saker. Mats och Nils tillhör nu inte gruppen män med pengar över. De har nästan inte råd med någonting. Och det är därför de nu har bestämt sig för att stjäla minigrävaren samt de tre grävskopor som står där på parkeringen vid Circle K-macken i Henån.
Och grävskoporna, det är själva skoporna. Extra skopor helt enkelt.
Ah, bladen.
Ja, man ska,
just det. Det här kanske inte direkt låter som någon vitamininjektion för ekonomi. Varför gör de inte istället ytterligare ett inbrott och snor några guldhalsband eller sådär? Jo, för att om Mats och Nils skulle lyckas med den här stölden vid bensinmacken, då kommer de över vuxenleksaker till ett värde av omkring 435 000 kronor.
Hur svårt ska det vara? Tänker de.
Det här konsekvenstänket har vi varit inne på många gånger, men en sak är ju hur svårt det kan vara att stjäla, men sen ska du ju sälja, du måste ju vända de här grejerna.
Exakt, jag tror också att det här är två snubbar som alldeles för ofta börjar en mening med "jag känner en kille som", och när man hör den meningen från den här typen av personer så ska man bara springa så fort man kan i motsatt riktning, för det kommer aldrig sluta väl.
Det är sällan som den här podden är så mycket gammal pilsnefilm och någon form av skev uppfattning om kriminella personer som nu.
Jag känner mig fördomsfull idag, och det tänker jag bara ge fritt utlopp för.
Hur ska Mats och Nils nu få med sig de här grejerna? Det är ju inte direkt som att proppa in en snodd cykel i bakluckan. Jo, planen är barnsligt enkel, och kanske tänker de också att den är mer än så rent av genial i all sin enkelhet. Mats och Nils ska helt enkelt bara kroka på släpet med minigrävaren och grävskoporna och sen köra därifrån med sin falskskyltade skåpbil. Därefter ska de gömma, sälja och det viktigaste av allt, casha in. Det här känns ju nästan som om banken hade lämnat 435 000 kronor i kontanter i ett inslaget paket på trappan utanför entrén med en etikett där det stod "till Mats och Nils, varsågoda". Vad kan gå fel? Ingenting. Jo, ganska mycket ska det snart visa sig. Inte minst för att mindre orter har något som många kriminella sällan tänker på. Ögon överallt. I Henån bor det som sagt bara omkring 3000 personer, men det innebär ju också hela 6000 vakande ögon. För man har så lite att göra i såna här orter att man tittar på allt.
Jag är då uppvuxen i Nora. Det är en kommun med 10 000 invånare. Och när jag bodde där tror jag att det var 4 000 i det man kallar för stan. Och det innebär ju att man har koll på alla.
Mm.
Man har också koll på vem den här personens föräldrar är, vem den här personens farfar är, att han bodde vid gamla Stribergsvägen för 40 år sedan. Man kan hela stamtavlan, man har koll på allt. Och det gör ju att en sån här mindre ställe kryllar av detektiver som direkt upptäcker om någonting inte står rätt till.
Om Nora kommun, i synnerhet turistchefen i Nora kommun, skulle vilja sponsra misslyckade brott, var kan hon eller han höra av sig då?
Misslyckade är bplus.se och det är bplus med bokstäver. Men om Karlskrona kommun då, där du är uppväxt,
den är ju mycket större,
vill sponsra oss, får de också höra av sig. Men hur skulle du säga att det är med den sociala kontrollen och detektiven allmänheten i stan där du växte upp?
Ja, men det finns de som säger att man blir uttittad när man går uppe på de större gatorna. Att alla glor som vårdbitare, enligt citat. men själv så har jag väl inte riktigt varit med om det.
Men om man då tänker sig att någon lyckas med den här stora stöten, får plötsligt liksom massa mer pengar och börjar klä sig på ett sätt som det inte brukade göra tidigare, då skulle det väcka misstankar. Och,
i alla fall i den närmare vänkretsen, absolut så. Precis. Om någon skulle köra runt med ett stulet skåp och sen med, vad var det då, en minigrävare och tre lösgjorda skopor till, då skulle det märkas.
Man kan ju också tänka sig att de här två är inte helt okända.
På orten.
Precis.
Nej, men det är rimligt. Och det är ju dessutom en ö, vilket ju i min värld är skitdumt att begå brott på.
Ja, så vad är det nu som händer?
Av alla dessa vakande ögon i Henån finns det nu 4 stycken som noterar Mats och Nils brottsliga aktivitet vid bensinmacken. 2 män ser helt enkelt vad de håller på med. Att de är i färd med att stjäla minigrävaren. Och för att låna ett klassiskt uttryck från den förre statsministern Stefan Löfven: det är inte okej. Nej, det är ju faktiskt olagligt till och med.
Det är det.
Ett vittne gör mer än att bara ringa polisen och sedan på avstånd iaktta det som händer. För efter det att Mats och Nils har kört iväg med släpvagnen och allt stöldgods, så tar han upp jakten och följer efter tjuvarna i sin egen bil. Och nu blir det förstås U-svängar, sladd i kurvorna och handbromsvändningar som i filmen Bullet. Knappast. Någon vansinnesfärd som i en amerikansk actionfilm är det verkligen inte tal om. För tänk nu på att Mats och Nils, de har tung last och hastigheten blir därefter. Och det här blir ju väldigt komiskt, för att vad väger en sån här grävare? Vi börjar ju då med att du har den här skåpbilen. Och den gör inga 300 km i timmen i sig. Och så har du minigrävaren och de 3 skoporna.
En minigrävare verkar väga mellan 500 och 800 kilo.
Ja, det är inte så tungt.
Men det finns också de som väger 1 ton och mer. Så att,
ja, men det är ju som en Nissan Micra till. Liksom.
Precis. De har ju också det här släpet då, så att det är inte så att de kan köra gasen i botten här direkt.
Så det här är då som Bullet, fast med väldigt låg hastighet.
Jag tänker att det är Bullet i permobil.
Ja, det är ännu roligare. Ja. Ja, och den här nu ganska långsamma biljakten, den går nog mot Uddevalla, denna metropol. Till en början så verkar minigrävartjuvarna inte notera ens att de är skuggade. Men efter 6 kilometer så förstår Mats och Nils att de är upptäckta. Att detektiven allmänheten är de hack i häl. Vid Vindön överger de skåpbilen, lämnar släpet med stöldgodset och därmed också drygt 400 000 kronor och springer rakt in i skogen i panik. Och där borde man väl kunna försvinna spårlöst i sensommarmörkret. Nej, inte riktigt. För nu har ju polisen larmats. Och där har man verkligen bestämt sig för att brassa på ordentligt. Man har inte skickat 2 trötta tjockisar med sliskigt vinerbrödsklet i mungipan. Sådana där karaktärer som det kryllar av i Leif G.V. Perssons kriminalromaner. Nej, här är det offensiv med extra allt som gäller. En polishelikopter med värmekamera söker nu igenom området.
Har visuell kontakt med 2 personer i buskage längre fram.
Samtidigt tar en hundpatrull upp jakten på marken. Biljakten var ju långt ifrån den här amerikanska actionfilmen, men nu är situationen en annan. Det känns lite, i alla fall för dig då Andreas, vars fantasi skenade när du skrev det här manuset, så känns det lite som en scen ifrån Jagad. Alltså 90-talsklassikern där Harrison Ford är på flyende fot från en överspelande Tommy Lee Jones. Man behöver nästan inte säga överspelande Tommy Lee Jones, för han är ju alltid det.
Det är han alltid, ja, precis. Men är det här, alltså jag blev väldigt förvånad när jag läste det här, att de drar igång en sån jätteapparat. Det är ju bra, såklart. Men vad tror du att det beror på? Kanske inte hade så mycket annat att göra, eller vad kan man tänka sig?
Mm, det är en bra fråga. Kan det vara så att den här grävaren och skopan tillhör någon form av lokal potentat som man vill hålla sig med, väl med i kommunen?
Nej, om jag förstår det hela rätt så tillhör det ett bolag som hyr ut den här typen av maskiner. Och jag tror inte att pådraget beror på att Mats och Nils är väldigt våldsamma och kända för att springa runt och skjuta eller kasta handgranater, så det är lite gåtfullt.
Kommer vi tillbaka till din inledning här kring att det här är orter där det inte händer så mycket? Och att kanske även polismakten blir väldigt engagerad när någonting sånt här ganska ovanligt inträffar?
Om du satt i helikoptern med värmekameran och jagade Mats och Nils, mejla misslyckade@betplus.se.
Till skillnad från Harrison Ford i Jagad så är ju varken Mats eller Nils oskyldiga. Det tar nu inte lång stund innan de grips bägge två där i mörkret. Flåsiga och genomsvettiga. Mats är den som råkar mest illa ut eftersom polishunden biter honom i armen.
Oh, alltså fruktansvärt. Tänk att bli biten av en arg, aggressiv polischefer.
Ja, då hör du när det krasar. Skulle jag säga.
Ja, det är...
Och de har sylvassa händer.
Sylvassa händer, exakt. Ja. Precis, så är det på västkusten.
Mm.
Snälla västkusten, jag ber om ursäkt.
Nils ser mest chockad, skrämd och skamsen ut. Kanske har han nu insett att den där enkla och geniala idén bara var ogenomtänkt. Och ett skolexempel på dålig planering. Senare kommer han och Mats att häktas, misstänkta för bland annat grov stöld. Bevisningen är minst sagt stark och bägge två riskerar nu fängelse. Och sitta inne är inte kul. Så Mats och Nils gör såklart vad de kan för att försvara sig mot den beskrivningen som åklagaren ger där i Uddevalla tingsrätt. Och bara att stå inför rätta i Uddevalla tingsrätt, jag kan inte tänka mig något tråkigare.
Aldrig varit i Uddevalla. Beskriv Uddevalla, det låter som att du har erfarenhet.
Ja, nej, jag har aldrig varit där, men den bitvis mycket briljante skådespelaren Andreas T. Olsson kommer från Uddevalla och har i intervjuer pratat ganska mycket om sin otroligt förkvävande upplevelse av att växa upp där.
Jag tittar nu på en bild från Uddevalla tingsrätt. Det kommer ju inte vinna något arkitektpris kanske, men jag har också sett värre.
Ja. Nu väljer Mats och Nils helt olika strategier för att försvara sig, och det här är någonting som vi känner väl igen från många tidigare avsnitt av Misslyckade brott. Nils erkänner mediestölden och säger sig vara ångerfull. Mats drabbas av en mycket läglig och högst misstänkt minnesförlust, och det är inte första gången han
Nej.
Har fått den.
Nej.
Han säger sig nu inte komma ihåg någonting överhuvudtaget. Han menar att han därför varken kan erkänna eller förneka gärningen. I ett förhör kan det till exempel låta så här.
Jag stod vid någon sjö i Stenungsund där jag tog GHB och benzo. Efter detta är mitt minne helt borta. Hade jag inte hällt i mig GHB hade jag kommit ihåg. Jävla skit alltså.
Har du läst fuppen också?
Det här är citerat från, jag tror att det är Bohuslänningen.
Ja.
Men så, det här är ju ganska mörkt. GHB och benzo och det här liksom kriminella CV:et som man har. Det är ju... djupt tragiskt, men man kan ju ändå inte låta bli att konstatera att minnesförlusten är väldigt läglig och högt misstänkt, och jag tror kanske att om han hade gynnats av att minnas vissa saker, så är det kanske inte omöjligt att han hade kunnat skramla fram dem ur minnet. Det är bara ren spekulation från min sida, för det har vi också varit med om tidigare i den här podden.
Ja, det har vi ju. Och jag kommer också att tänka på GHB här, för det är ju sånt som de håller på med där borta på västkusten. Och jag tänker då att om Mats hade varit född någon annanstans i Sverige, så hade han kanske hittat något bättre för sig än att hålla på med det där. Kommer vi tillbaka till det här att det är västkustens fel att det här inträffar?
Det är mycket som är västkustens fel, men du som lyssnar kanske undrar, vad är GHB? Och då går jag in nu på Beroendecentrum Stockholm och läser innantill. Från början ett narkosmedel med lugnande egenskaper, kan användas inom sjukvården för behandling av narkolepsi. Det GHB som används i russyfte kan vara egentillverkat eller köpt från annat land / via nätet. Det vill säga ingenting att rekommendera.
Nej, det är vidrigt ju.
Det påverkar sömn, vakenhet och känslor som aggressivitet och sexualitet, liknar effekterna vid berusning av alkohol. Så att ja, ingen bra grej.
Man dricker det, va?
Ja, det är som en vätska. Mm.
Ibland måste ju domare och nämndemän göra riktigt svåra bedömningar. Det kan handla om blodspår som kan tolkas på olika sätt, eller vittnen som säger emot både sig själva och varandra. Men den här gången är det hela ganska enkelt. Åklagaren presenterar nämligen en mycket övertygande bevisning i Uddevalla tingsrätt.
1. Vittnesuppgifter. 2. Falskskyltad bil. 3. Övergivet stöldgods. 4. Det faktum att Mats och Nils flydde och greps på bar gärning.
Mats minnesförlust är inte heller något som påverkar själva skuldfrågan. Att ha varit påtänd är ingen förmildrande omständighet i juridisk mening. Du måste stå för vad du har gjort, även med GHB i kroppen. Domen meddelas den 10 september 2021. Mats döms för grov stöld och får 8 månaders fängelse. Eftersom han redan var villkorligt frigiven måste han också sitta av resten av sitt gamla straff. Nils döms också för grov stöld och några andra brott som grov olovlig körning och brott mot knivlagen. Även han får 8 månader i fängelse. Dessutom ska de här herrarna betala 12 083 kronor i skadestånd.
Brott mot knivlagen är inte heller helt ovanligt i de här sammanhangen. Kommer du ihåg en gång när vi var tvungna att gå till tingsrätten och försöka rota fram en dom? Det var en man som försökte utpressa Silja Line. Och vi var tvungna rent fysiskt gå dit. Vi hade för lite information om domen, men hittade den till slut. Och satt och bläddrade igenom hur många domar som helst. Och din kommentar var, jävla vad folk viftar med kniv. För att det var, en klassiker var, brott mot knivlagen, våldsamt motstånd och snatteri.
Ja, misshandel låg ju där uppe också, minns jag. Vi satt nog 5 timmar typ och bläddrade. Vi såg ut lite, vill jag mena, som Dustin Hoffman och Robert Redford i klassiken Alla presidentens män, när de sitter och bläddrar i biblioteket i Washington.
Ja, och då hittade vi... Och
vi var inte så snygga.
Vi hittade en del annat kul också. Till exempel en journalist som ingen av oss gillar, som hade åkt dit för snatteri av tröja på Åhléns i sin ungdom.
Det har du rätt i, men själva caset om Silja Line-utpressningen, det kan man lyssna på i säsong 1, om jag inte minns fel.
Någon av de första säsongerna. Mm.
Okej, 2 fall av grov stöld, 8 månader i fängelse. Andreas, en minigrävare, jag ska inte säga att det blir sugen att begå ett brott, för det ska man inte bli. Men det är inte så fruktansvärt hårda straff för det här tilltaget.
Nej, det kan man ju tycka. Och jag misstänker att det man går på är väl värdet helt enkelt. Och sen har det ju inte varit, de har ju inte hotat någon, det har ju inte varit... När folk torskar för bankrån och så, då har man ju oftast haft med sig vapen laddade eller inte och annat. Så att det påverkar bedömningen såklart. Här är det ju inom citationstecken bara stöld.
Möjligen att de kör så långsamt på vägen, så att för det kan du bli dömd för faktiskt.
Precis, precis.
Men är det här slutet på vår mörka historia om minigrävare? Ja, men delvis. Nils väljer att inte överklaga till hovrätten, men det gör däremot Mats. Och i hovrätten för Västra Sverige händer nu något ovanligt. Att Mats är skyldig, det råder det inga som helst tvivel om. Hovrätten konstaterar också att straffvärdet för det som Mats har gjort sig skyldig till motsvarar 8 månaders fängelse. Alltså precis det som Uddevalla tingsrätt redan har kommit fram till. Men kriminalvården, de lägger fram en särskild behandlingsplan. Vård i 1 år, varav 6 månader på institution. Eftersom Mats brottslighet så tydligt hänger ihop med missbruk och eftersom han förklarar sig villig att genomgå behandlingen så väljer hovrätten att ändra påföljden. Mats döms därför till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan istället för fängelse.
Vänta, nu måste jag bara kolla en sak.
Nu drar Andreas Utterström fram domen här ur en speciell liten ficka.
Ja.
Andreas, vi sitter här i en miljö där det just nu är väldigt populärt att prata om hårdare och hårdare straff. Är det rimligt att Mats i hovrätten inte längre ska sitta i fängelse utan få behandling?
Jag tycker det. Det är för att det här är en person med uppenbara drogproblem. Så jag tycker att det är rimligt av två skäl. Dels att det här rent mänskligt, han behöver hjälp att sluta knarka helt enkelt.
Mm.
Och det andra är rent samhällsekonomiskt. För det här är ju en person som har kostat samhället väldigt mycket pengar. Det finns inte mycket som talar för att han kommer sluta begå brott om han fortsätter missbruka. Sen finns det ju en bortre gräns för hur många gånger man kan skicka honom på behandling och så. Men jag tycker absolut att det är rätt. Sen får vi hoppas att det här gjorde att han kunde vända sitt liv. För han är ju inte inne i någon positiv spiral. Han är ju bara 35 år gammal och det ser ju rätt mörkt ut.
Ja, men det gör det, och jag tänker att det hjälper ju Mats här att brottet han begår inte är värre på det sättet att en del av fängelsestraffet är ju att man ska hålla folk från att vara farliga ut i samhället.
Mm.
Så då har väl hovrätten gjort bedömningen att han inte är så fruktansvärt riskabel.
Inte Guds bästa barn, men oftast handlar det ju om stölder.
Hur många ton stål du än snor så väger de lättare än sunt förnuft.
En del av Power Media.